mikken nu. Har den varit på? Har ni hört mig sjunga? Och ni sitter kvar. Det är ju fantastiskt. Tack för att ni sitter kvar. Vi fortsätter och så ber vi lite. Helige Ande, jag bara tackar dig. Bara tackar dig för att du är här. Och att där Herrens ande är, där är frihet, står det i Guds ord. Och helige Ande, där två eller tre är församlade, där är du mitt ibland dem. Och helige Ande, vi bara välkomnar dig att göra precis vad du vill i den här gudstjänsten. Jag ber att du ska röra vid var och ens hjärta som är. Du känner var och en, vet var och ens behov och önskningar. Och du älskar oss så mycket, Fader i himmelen, och vill tillgodose alla våra behov. Vi är dina barn, Herre. Vi bara tackar dig för detta. I Jesu namn, amen. Jag tänkte faktiskt göra något väldigt traditionellt idag eftersom det är första advent. Jag tänkte läsa julevangeliet till att börja med. Det är inte det jag ska predika om, men vi ska ändå. För det är ju det vi firar. Alltså, det är ju fantastiskt den tiden vi går in i nu, advent och jul och alltihopa. Det handlar ju inte om tomtar och julgranar i första hand. Sen får man gärna ha det, bara du inte tillber dem. Så behöver inte falla ner inför tomten där och liksom säga häll tomten eller någonting. Utan det är Jesus det handlar om. Det är Jesus som är julen. Det är därifrån allting började en gång i tiden. Så vi ska läsa julevangeliet här i Lukas kapitel 2 och vers 1. Och det här har du säkert hört hur många gånger som helst. Men vi försöker förflytta oss dit och så leva oss in i den situationen som var där då. Och om vi tänker oss, tänk om det hade hänt idag i den situation vi är i. Så att det är spännande. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Och alla gav sig då iväg för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta, så jag bär bud om er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles så som det hade blivit sagt. Alltså detta är en sån fantastisk händelse. Om du tänker, det var ju en vanlig dag i Israel. En vanlig hedlig dag. Herdarna var ute och ja, det var liksom precis som du och jag går till jobbet en dag och så vidare. Och så helt plötsligt, från ingenstans, så är det en stor ängla här på himlen som sjunger och lovar. Och så kommer med ett budskap till dessa enkla herdar. De kommer inte till statsministern eller någonting annat, utan de kommer till dessa enkla herdar ute på fältet och sa, idag har en frälsare blivit född. en sån otrolig händelse. Och sen om vi bara tar Maria som var havande, hon var, barnet i henne var avlat av den heliga ande. Hon hade inte haft någon man. Josef som hon var trolovad med, de hade inte haft på ren svenska sexuellt umgänge, utan Jesus var, Guds ande hade befruktat Maria. Det är omöjligt, men Gud gjorde det. Gud älskar att göra det omöjliga. Det är det som är så fantastiskt. Och det är där som du och jag kommer in i bilden. Alltså samma som Gud var då, samma är ju Gud idag. Gud älskar att göra det omöjliga. Han är underens Gud, han är miraklets Gud. Så jag tycker när man läser julevangeliet, det blir ju så lätt tradition när man läser julevangeliet. Men det är ju, det är en sån fantastisk händelse att allting som var runt omkring, och det är ju massa tecken. Sen kom de vise männen ifrån östern, alltså såg en stjärna, och de kunde följa stjärnan som stannade över stallet där Jesus var och ledde dem dit. Det var så mycket såna här saker som hände. Och det är det vi firar. Det är det som är julen. Det är inte massa paket och grejer. Vi kan ge varandra paket, absolut. Men alltså, det är inte det. Vi får inte glömma att Jesus är det som vi firar. Det är helt fantastiskt. Och det är så här. Vad du och jag än går igenom så är Jesus verklig. Och han finns där. Han kommer att bära dig och mig igenom ända hem till himlen. Och det här advent som vi, det är ju då fyra helger nu, och det är att man väntar på Jesu födelse. Men det är inte bara det som vi väntar på. Vi väntar på Jesu andra tillkommelse. Jesu andra tillkommelse, när han ska komma tillbaka och hämta upp sin brudeskara för att vi för evigt ska få vara i himlen. Visst är det fantastiskt. Visst är det fantastiskt. Det var för några år sedan så fick jag fruktan över den dagen att Jesus skulle komma tillbaka. Hjälp, jag hinner ju inte med allt jag måste göra här. Alltså jag blir tokstressad och hade jätteångest över detta. Jag har ju så mycket kvar av mitt liv. Men jag har kommit till den delen av livet att om Jesus kommer idag, fantastiskt. Tänk vad, bara bam, så är man uppe i total frid, total glädje. Ingen sjukdom, ingen sorg, ingenting finns i himlen. Inga problem överhuvudtaget. Och det väntar var och en som har tagit emot Jesus som sin Herre och frälsare. Det är inte svårare. Det enda man behöver göra är att säga: Jesus, jag tror på dig som min Herre och frälsare. När man säger det, när man säger: Jesus, jag vänder om till dig. Jag tror på dig, jag ger mitt liv till dig. Jag vill följa dig. Då föds man på nytt, som Bibeln talar om. Det händer ett mirakel i ens inre som gör att från den sekund så har man tillträde till himlen. Man slipper domen. Man slipper, Bibeln talar om en plats som heter helvetet. Det vill man inte prata om så mycket i Sverige idag, för att då kan någon bli ledsen. Men det är så här att om någon är dödssjuk i cancer och du inte säger det till den för att du är rädd att göra den ledsen, så kommer den att dö. Alltså är någon dödssjuk så får man försöka rädda livet på den. Det är precis samma med det här. Om man inte har Jesus i sitt hjärta så kommer en dom. Inte för att Gud vill det. För han älskar människan så djupt, så innerligt. Men för att synden måste få sitt straff. Och Gud, han såg, alltså det var där när Adam och Eva föll i synd och åt de förbjudna frukten, så fick den onde makten över världen. De hade makten över världen, Adam och Eva. Men de tog den makten och så gav de den till djävulen genom att de åt den förbjudna frukten. Och det kan vi ju bara titta runt om i vår värld idag, att vi förstår att djävulen har makt över vår värld. Eller hur? Vi ser hur han själ slaktar och förgör. Men där i den sekunden så bestämde Gud en frälsningsplan som senare, x antal hundra år, tusen år senare, då kom Jesus, tog din och min synd på sig. Han bar all synd, förbannelse, all sjukdom på sig. dog på korset och uppstod igen, betalade ett pris för dig och för mig. Och för alla som har levt och lever och kommer att leva på denna jorden, betalade Jesus priset för. Men då finns det människor som väljer att inte tro och följa Jesus. Och då är det så, då väntar dessvärre en dom och ett evigt, en evig plåga i den brinnande sjön i helvetet. Och dit vill vi inte, eller hur? Nej. Och för att slippa den eviga plågan där djävulen och hans änglar, för den är till för djävulen och hans änglar i första hand, men de människor som inte vänder om och följer Jesus kommer också hamna där. Men för att slippa det, så det enda vi som människor behöver göra, det är att säga: Jesus, jag tar emot dig som min Herre och som min frälsare. Jag vill följa dig. I den sekunden så är man ett Guds barn. I den sekunden får man flytta hem till himlen. Det är fantastiskt. Det är den enda religionen i världen som erbjuder något sådant. Det är gratis bara att ta emot. Alla andra religioner så måste man göra en massa saker för att försöka blidga den guden som man tror på. Men i kristendomen så räcker det att bara tro och ta emot frälsningsgåvan ifrån Jesus. Så får man komma hem till himlen den dagen det är färdigt här. Nu är det inte tanken att vi ska dö idag, men alltså, om det skulle hända så har vi biljetten klar att flytta hem in i paradiset. Visst är det fantastiskt? Och det är det vi firar, julen. Det är det handlar om. Jesus kom för att rädda dig och mig. Det var inte det jag skulle tala om idag, men det hänger ihop. Det hänger ihop. Jag ska tala om en person som Per faktiskt har talat om de sista predikningarna här. Den helige ande. Gud, Fadern, Sonen och den helige ande talar vi om. Alltså, Fadern, tänkte bara Fadern. Han är vår far. Han är vår far. Och som en del av er vet så har jag går jag igenom en väldigt, väldigt kämpig period i mitt liv just nu. Men jag har de sista veckan, bara sista veckan, bara fått se Gud är min pappa. Och mitt i detta elände så är han, bär han mig. Det kan kännas som att, men var är du någonstans? Och det har jag sagt till honom också. Gud, var är du? Men den här sista veckan så har jag sett, liksom, han bär mig. Han är med mig i nöden. Han är i dödsskuggans dal. Så är han med mig. När det är som mörkast, Gud lämnar aldrig dig med. Han är din och min pappa. Ja, men hur kan du säga så respektlöst som pappa? Det finns väl inget närmare än att säga pappa till sin far. Abba, fader, betyder kära pappa. Gud är din och min pappa. Jesus är din och min bror. Och den helige ande är din och min hjälpare. Hjälpare. Och om man läser i Bibeln, så har den helige ande ett finger med i spelet hela tiden. Innan skapelsen så svävade Guds ande över vattnet. Och om man läser i apostlagärningarna och även i evangeliet, så är det så här: Jesus var fullständigt beroende av Guds ande. Han gjorde ingenting före den helige ande sänkte sig över honom. Inte ett enda mirakel, och då är han Guds son. Och om då han är sånt behov av hjälparen, den helige ande, hur mycket mer är inte du och jag det då? Och han är här. Alltså, Jesus sa, jag går till Fadern och han ska sända er en annan hjälpare. Alltså, han har sänt den helige ande till dig och mig. För att i varje situation hjälpa dig och mig. Och rubriken på den här predikan idag är: ta dig tid till att låta den helige ande leda dig i livet. Vi lever i ett samhälle där allting ska gå väldigt fort. Vi har inte tid, vi behöver svar nu. Det är drive-in, vi beställer på nätet, leveransen kommer imorgon. Alltså allting går så fort idag. Du skickar ett mejl, får svar direkt. Du skickar ett sms, får svar direkt. Idag har det ju blivit så att svarar du inte på sms i samma sekund du får det, så undrar ju folk, var har du tagit vägen? Alltså det är ett sånt tempo i vårt samhälle idag. Men Gud, tack och lov, har bestämt sig för att inte falla in i detta tempo. Han tar den tid han vill. Och han kommer aldrig, aldrig för sent. Och det är så här att för att du och jag ska lära känna den helige ande och för att kunna vandra med den helige ande, så måste vi ta tiden till att umgås med honom. Att bara vara hos honom. Jag vet inte hur många gånger som jag har kommit inför Herren och bara avverkat min bönelista och dratt därifrån. Så Gud har ju inte hunnit svara på bönen en gång. För jag har inte tid att vara där. Jag måste ju göra massa saker hela tiden. Men tack och lov så börjar Gud lära mig. Tack vare den här krisen som jag är i, så har Gud börjat lära mig. Alltså, det hjälper inte hur mycket jag försöker forcera. Han tar den tid han vill. Och jag liksom kommer till det. Och det var i måndags, tror jag var, eller tisdags. Så hade jag en väldigt, väldigt tung morgon. Nu får du ursäkta. Jag är ganska ärlig så, men jag tycker om att vara det. Jag är ganska transparent i livet. Kanske lite för ibland, men det får du stå ut med. Men morgnarna kan vara tunga ibland. Sådär. Och då fick jag bara en tanke. En stilla tanke så här. Lova och prisa Gud nu. Och det var inte alls något jag hade lust att göra just då. Jag kände bara för att jag kände för att ha det jobbigt. Alltså vi är ju så som människor ibland. Men jag började tacka Gud och prisa och lova och ära honom. Och bara upphöja honom. Och inte tänka på något problem överhuvudtaget. Utan bara lovade, prisade och upphöjde honom i bilen när jag åkte till jobbet. Och efter ett tag så märkte jag, men så mycket bättre jag mådde. Jag är ju helt plötsligt glad. Ja, av bara den enkla medicinen. Att jag prisade och lovade och tackade Gud. Och sen har jag sett under veckans gång här små och stora under i den situationen jag är i. Små dörröppningar, små lösningar på vägen. Och jag är inte alls orsak till dem. Överhuvudtaget. Det enda jag gjorde var att bara tacka det. Och lovade och prisade Gud. Och det har jag fortsatt med sedan dess. Och det jag insåg då, det är att Guds ande har verkat. Och Guds ande har talat till mig. Och det som Guds ande har talat väldigt mycket till mig, det är just det här att Fadern älskar mig och dig. Nu ska du sätta in dig i detta. Fadern älskar ovillkorligt. Alltså, han bryr sig inte om allt det här andra runt omkring. Han är bara intresserad av dig och mig. Han älskar dig och mig så innerligt att vi, så jag tänkte, jag måste ju försöka begripa det här. Så jag började sitta och bara intala mig, tack Gud för att du älskar mig så mycket. Inte Fader, jag älskar dig, för det säger jag ju ofta. Men tack Fader för att du älskar mig. Det här är ju ändå lite barnsligt med all den här kärleken, kanske någon tänker. Nej, det är livsviktigt. Det är det enda som betyder. Det enda du och jag kommer hålla på med i himlen, så vitt vi vet, är att älska och prisa och lova Gud. En innerlig, nära relation med honom. Och detta har jag gjort under veckan här. Bara Gud, du älskar ju mig. Bara rakt av. För den jag är. Och vilken glädje det skänker. Vilken frid. Och den helige ande då. Han är din och min hjälpare. Han vill påminna dig och mig om detta. Att vi är älskade för dem vi är. Inte för vad vi gör, utan för dem vi är. Men för att vi ska höra honom och ha den här gemenskapen med honom, så måste vi ta oss tiden att låta honom göra det. För att det är ett sånt tempo hela tiden i livet. Så det är väldigt lätt att inte höra vad han säger. Vi ska läsa här i några bibelord. Vi kan gå till Lukas 4. Som visar på hur viktigt det är att ha gemenskap med Guds ande. Lukas kapitel 4, vers 1. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen där han frestades av djävulen i 40 dagar. Alltså, för det första så började man, Jesus blev andedöpt när Johannes döpte honom. Guds ande sänkte sig över honom. Han blev uppfylld av Guds ande. Han fick en oerhört stark gudsupplevelse med all säkerhet, precis som du och jag har upplevt också, många av oss. Sen fördes han av anden ut i öknen. Jesus hade ingen sjupunktsagenda. Jag har fått av fadern här att först ska jag döpas i Jordan, och sen punkt två så ska jag gå ut i öknen och låta mig frestas av djävulen, och där kommer jag vinna seger. Punkt tre, han hade ingenting sånt, utan när han var andedöpt, då tog anden över och ledde honom ut i öknen till att frestas av djävulen. Och så vet vi ju historien där då, att djävulen frestar honom och Jesus vinner seger. Sen så står det i vers 14. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Alltså han blev först andedöpt, men sen han vann seger då. Naturligtvis med hjälp av Guds ande, så vände han tillbaka i andens kraft. Jesus hade inte kunnat gjort ett enda under om inte Guds ande hade kommit över honom. Om nu han är sånt beroende av den heliga ande, hur mycket mer är inte du och jag beroende av den heliga ande? Och han finns där för oss. Vi måste ge honom utrymme bara. Vi måste ta oss, ja men jag är inte tillräckligt helig. Jo, det är du. För i den sekund vi tar emot Jesus som vår Herre, så startar en helgelseprocess som Guds ande tar hand om. Vi har det ett bibelord längre ner om det. Och i den sekund som vi tar emot Jesus som vår frälsare, då blir vi rättfärdiggjorda. Rättfärdiggjorda. Så vi, i den sekund som vi blir frälsta, så kommer vi inte att bli mer rättfärdiga någonsin. Inte ens när vi kommer till himlen. När vi kommer till himlen så är vi lika rättfärdiga som vi är nu. Om jag misslyckas ju och jag syndar ju. Ja, absolut. Men när vi tar emot Jesus, säger Guds ord, så dömde han oss till rättfärdighet. Så när Jesus tittar på, eller Gud tittar på oss, så ser han oss genom Jesus. Så ser han, där är mina rättfärdiga barn. Sen helgas vi under resan hela tiden. Alltså, och väldigt vanligt är då att när man som nyfrälst, man älskar Jesus, man brinner för Jesus, då börjar man försöka ta hand om den där helgelsen själv. För att liksom behaga Gud. Och det finns ju en god tanke bakom, jag vill behaga Gud, jag vill leva heligt och rättfärdigt och så vidare. Och så börjar man bli lite religiös och så vidare. Det funkar inte. För jag har varit en mästare på det. När jag var nyfrälst. Hjälp vad jag höll på. Och sen blev jag så duktig, tyckte jag då. Så att jag såg ju hur dåliga alla andra kristna var runt mig också. Så jag avråder kraftigt från att gå den vägen. Guds ande vill ta hand om helgelsen i våra liv. Vi tar apostlärningarna. Jag ska inte tala så länge idag för vi ska äta julmat. Men du ska få med dig lite granna här ändå. Apostlärningarna 1 och 4. Just det här att vi behöver Guds ande. Jesus säger, det var ju efter Jesus hade uppstått och han visade sig för lärjungarna i 40 dagar. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört om mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Alltså han befallde, han sa, våga inte gå ut och försöka hitta på någonting innan Guds ande. Det var fritt översatt då, så att ni kan inte hitta det jag sa just nu i grundtexten, utan det var ett eget påhitt. Men jag kan föreställa, alltså tonen hos Jesus, stanna tills ni blir beklädda med kraft från höjden. För han visste, det går inte annars. Jag ser stora varningsklockor på många ställen i kristenheten idag. Att man börjar införa olika program och agender för att göra Guds vilja. Jag säger inte att program och agender är fel, det är det inte. Men det får aldrig, aldrig ta över Guds andes verk. Det får aldrig ta över, alltså ett 10-stegsprogram till att bli en kristen eller såna här saker. Det får aldrig någonsin ersätta Guds andes verk. För vi i vårat välorganiserade samhälle så smittar det av sig i församlingen. Jag är för organisation så tror inte något annat. Men det smittar av sig att mänskliga tankar och idéer vill ta över. Och då stängs liksom Guds ande ut. Då blir inte kraften så på. Tänk om Guds ande kommer och stör hela våra mötesplan här. Hur fruktansvärt. Så vill vi inte ha det. Och Jesus han visste det. Stanna här tills ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Sen går vi till apostlarna 10. Ja, vi kan, jag kan bara berätta lite. De stannade i alla fall, innan jag tar detta, de stannade i alla fall i Jerusalem, i övre salen. Och på pingstdagen då så vet vi alla vad som hände. Guds ande föll över dem. Och då började det ju hända saker. Det var ju inte att de hade gått färdigt bibelskolan och fick sitt slutbetyg och nu kan vi gå ut och vinna världen. Nej, så var det inte. Utan de satt där i bön. Och förberedde sig från Kristi himmelfärd till pingstdagen. Så förberedde de sig. De var ju över salen. Alla var samlade, står det. Och så hörde de ett dån ifrån himlen. Och Guds ande kom och fördelade sig över var och en med tungor av eld. Och de började ju tala i tungor, som det står. Tala i tungor talade olika språk. Så alla de som var från olika länder i Jerusalem just då hörde sitt eget språk talas. Och det är omöjligt. Men det var så Guds ande verka. Och då ställde sig Petrus upp och predikade. Och det var ingen nådepredikan. För 3000 människor blev frälsta den dagen. Du tänker dig 3000 människor. Det dinglade 3 gånger blev frälsta den dagen. Genom en predikan. Och det var inte att han hade 7 punkter som han drog igenom och så blev det seger. Utan Guds, han var beklädd med kraft ifrån höjden. Och detsamma finns för dig och mig idag. Den helige ande bor i dig och mig. Så att när vi möter människor så ska vi inte tänka, ja hur var det nu vi skulle göra här? Olika tekniker. Nej, nej, nej. Utan bara stanna upp. Och bara lyssna. Be tyst inom heligande. Led mig i den här situationen med den här människan. Ska jag säga något ens? Ska jag bara vara tyst? Ska jag erbjuda att lägga händerna på den? Ska jag bara säga Gud välsigne, heliga ande, led mig? Det är då som det blir rätt. Om vi tar Apostlagärningarna 10 och 9. Det handlar om Petrus som var hos garvaren Simon. Och då står det så här. Det handlar, vi får nog läsa lite mer här. Det var i alla fall en man som hette Cornelius. En romersk soldat. Han var officer vid den. Vi kan låta det. Vi tar från 10 och 1 så får vi med hela sammanhanget. Orkar ni lite till eller är ni jättehungriga? Jag kör på i alla fall. I Caesarea bodde en man som heter Cornelius, en officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Det här, mina vänner, är också viktigt att komma ihåg. Det finns människor i vår omgivning och i vår värld som tror på Gud, som älskar Gud, men är inte födda på nytt. Vi måste vara vaksamma för det. Vi får inte halka in i det här som är, åh, det är en broder och det är en syster. Och så kanske den inte har mött Jesus. Då är vi orsaken till att den människan går evigt förlorad. Här måste vi ha gåvan att skilja mellan andar så att vi kan känna av. Alltså, hur har den här människan verkligen mött Jesus? Jag kan möta människor ibland som jag vet att det här, alltså djup ropar till djup. Jag bara vet att den här människan är född på ny. Och så kan jag möta andra människor som har alla orden. Men det är bara klingar, det bara låter. Det är något som fattas. Dömer jag den människan då? Nej. Jag vill ju rädda livet på den. Jag vill ju möta den i evigheten. Så vi får inte halka in i det här. Åh, frid, frid, broder, broder. Enhet, enhet till varje pris. Nej, inte. Då har vi deras blod på våra händer. Och får stå till svars för det en dag. Vi måste vara känsliga där. Men det var inte det. Utan i alla fall, Cornelius var from och han älskade Gud. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius, han stirrade förskräckt på ängeln och frågade, vad är det här? Ängeln sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer. Han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som hade talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en from man och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade alltsammans för dem och sände dem till Joppe. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk kom han ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slags av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst sa till honom, stig upp Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat rent ska du inte anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan stod duken upp till himlen. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, så stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus. Och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus bodde här som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom. Se, tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka. För det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa, jag är den ni söker, varför har ni kommit hit? Och så berättade de att Cornelius hade fått en syn. Och han bjöd in dem och Petrus bestämde sig för att åka med dem. Men vad var det som var här? Anden sa till Petrus, gå med de här männen. Tänk om Petrus hade sagt, gå med romerska soldater, aldrig i livet. Det är inte i mitt sjupunktsprogram. Det står inget om det här. Utan han hörde vad anden sa. Och tänk om han inte hade gått upp på taket för att be. Då kanske han inte hade hört heller. Alltså, som jag sa, vi måste ta tid och stilla oss och höra vad Guds ande säger. Sen hoppar vi till. Petrus följer i alla fall med dem. Och så kommer han då till Cornelius hus. Och börjar predika i vers 34. Då började Petrus tala, står det. Vi behöver inte ta alltihopa det. Men han berättar om Jesus helt enkelt. Och så kan vi ta vers 44. Detta är häftigt tycker jag. Medan Petrus ännu talade, predikade, han hade inte gjort frälsningsinbjudan än. Föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Det tycker jag är mäktigt. Det var ju Guds andes verk. Petrus fick bara vara ett redskap. Och visst är det underbart att leva ett liv så där det inte hänger på dig och mig. Vi bara gör det Guds ande säger åt oss att göra. Gå dit, gör det, säg inte det. Och så, och när jag kan tänka på Peter, han stod och predikade och körde på och han var inte färdig med sin predikan. Och så helt plötsligt så faller Guds ande över alla bara tjoff, så här. Hedningar, alltså de var inte judar ens. Det var förbjudet för en jude förresten att umgås med henne. Så han hade ju redan begått en synd och gått in till dem. Men Gud sände ju frälsningen till även oss hedningar då. Och medan Petrus ännu talade föll Guds ande över dem. Samma saker kan du och jag uppleva. Vi kan få leva i den här om vi ger rum för det. Om vi tar alla våra tankar och idéer. För vi är människor. Vi får uppleva både det ena och andra i den här världen. Men Gud har en utväg. Och jag ska ta två bibelord. Det är de sista bibelorden här. Just om vårt sinnes förnyelse. För nu kommer det in på mer personligt på dig och mig. Om vi går till Romarbrevet 12. Och det här är också fantastiskt. För det är inget jobb som vi behöver göra. Vi behöver bara ta emot. Romarbrevet 12:2. Så säger Paulus så här. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Alltså vi behöver inte fundera så mycket på livet. Varför är det så? Varför är det så? Varför är jag frälst eller är jag inte frälst? Är jag tillräckligt? Alltså du vet alla de här tankarna som den onde håller på att bombardera oss kristna med genom livet. Vi behöver inte hålla på med det utan vi behöver bara... Ursäkta. Vi behöver bara låta oss förvandlas genom sinnets förnyelse. Vem förnyar sinnet då? Jo, i Efesierbrevet 4:23 står det. Nu står det annorlunda i folkbibeln, men jag tyckte det stod bättre i 1917. Där står det så här. Och nu förnyens genom anden som bor i ert sinne. Det står inte förnya ditt sinne utan det står och nu förnyas genom anden som bor i ditt sinne. Alltså den heliga anden som bor i ditt och mitt sinne tar hand om förnyelsen. Visst är det fantastiskt? Det försvann alla våra bekymmer. Vi behöver inte fundera mer i livet. Så enkelt är det kanske inte. Men alltså Guds ande vill ta hand om din. Men vi måste ge honom utrymme. Vi får inte hålla fast vid våra gamla tankebanor. Eller tankeidéer. Men så här har jag alltid gjort. Eller så här har jag blivit lärd. Utan om Guds ande håller på att pocka på. Du måste släppa det här. Släpp det bara. Låt dig förvandlas. Anpassa dig inte efter den här världens tänkande. Utan låt er förvandlas. Genom sinnets förnyelse. För vad händer då? Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Om vi ger rum för den helige andes förnyelse av ditt och mitt sinne, då kommer vi kunna pröva vad som är Guds vilja. Visst är det fantastiskt? Vi behöver inte liksom fundera så mycket som vi ofta gör. Åh, är detta Guds vilja? Vill Gud att jag ska gå på den här utbildningen? Eller vill Gud att jag ska byta till det här jobbet? Vill Gud att jag ska gifta mig med den? Vill Gud att jag... Alltså, allt det här. Det är naturliga frågor och tankar som vi människor ställs inför. Men vi kan veta vad Gud vill. Om vi ger rum för sinnets förnyelse. När vi är inför tronen, och det har vi säkert alla upplevt någon gång, men du vet, du ber och du är inför Herren, och helt plötsligt så händer det bara någonting i atmosfären. Du bara vet vad Gud vill just då. Du kan få ett svar på en fråga, eller det kan vara olika saker, men du bara vet. Och det är inte för att du hade någon teknik när du bad, eller du har bett tillräckligt länge, eller inget sånt, utan det är när man umgås med Fadern så talar han med oss. Så därför måste vi umgås med Fadern. Vi ska inte prata mer. I Jesu namn, amen. Heliga Ande, jag ber att du ska ta det här ordet som har blivit delat och att det ska få slå rot i vårt inre och att få bära frukt, Herre. Att det ska få bli så som du... Heliga Ande, jag ber att du ska hjälpa oss att lägga undan all religiositet, alla egna idéer och tankar, bara lägga dem på offeraltaret och bara vila i dina löften, ditt ord, och vara lyhörd för vad du vill, helige Ande. I Jesu namn. Och är det någon som... Och det är både den här lokalen, jag tror de flesta här känner Jesus. Men om det är någon i den här lokalen som känner så här, jag skulle verkligen vilja avgöra mitt liv för Jesus. Eller som tittar på nätet, tittar på Facebook. Så skulle jag vilja att vi tillsammans bara ber frälsningsbönen här inne. Så du kan bara sluta dina ögon och så... Om du vill bli frälst, om du vill ta emot Jesus som din Herre och frälsare, så be med i denna bönen och mena den. Så jag ber först och så ber ni efter mig här bara. Jesus Kristus, jag kommer till dig nu. Jag tror på att du är Guds son. Jag tror på att du dog för mina synder. Förlåt mig min synd. Jag ger dig mitt liv. Jag vill följa dig, Jesus. Jag bekänner dig som min Herre och frälsare. Tack för att jag är ditt barn nu. I Jesu namn, amen. Om du bad den här bönen och menade det, så är du ett Guds barn. Och då bara jag vill be för dig att helige Ande, jag ber att du ska falla över den här personen, att du ska fylla den här människorna som har varit med och bett i den här bönen, och att de ska få ta emot din kraft och din glädje och styrka, helige Ande. Och så uppmanar jag dig, sök upp en församling som predikar evangeliet, som predikar Guds ord och tror på hela Guds ord. Sök upp en sån församling och gå med där, så att du har ett hem, en familj som hjälper dig och stöttar dig och tröstar dig. I Jesu namn, amen.